Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Då är vi på rull. Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast om ekonomi som vi gör tillsammans med Compricer. Eller hur Mattias?
Ja, men det stämmer.
Säg någonting om Compricer.
Compricer är väldigt bra därför att man kan få rätt mycket information redan på skärmen när man söker. Mm. Och de går ju ut och letar likt en robot och liksom hittar informationer. Men det fiffiga är ju att det finns ju personer bakom som sen ringer upp och supportar. Om man anmäler sitt telefonnummer så är det någon trevlig person som ringer. Senast dagen efter har jag upplevt, för jag har nämligen testat dem bara här i dagarna. Mm. Och det är ju skithäftigt att det är någon som faktiskt bryr sig och hör av sig.
Så att, och deras grej är att hjälpa till byta olika typer av ekonomiska tjänster.
Precis, de är ju en jämförelsesajt som jämför alla möjliga sorters produkter. Mm. Gå in, vet jag, kolla på compricer.se.
Lägg in i kalendern i mitt tips en Compricer-kvart i månaden. Du vet, man gör dem där, man gör sina telefonavtal, man gör sina bankgrejer och sen så kollar man inte upp det igen och man bara kör igenom det där.
Mm. Se över alla era avtal och alla era försäkringar, vad det än må vara. Gå in och kolla.
Ja. Om du lyckas gå igenom allihopa och inte spara pengar någonstans, då får du komma som gäst i studion.
Men du, är det bra? Du har ju nyss sprungit lopp här.
Ja. Precis.
Var ju på några veckor sedan. Ska jag berätta
bakgrunden för våra kära lyssnare? Din son hade i sin entusiasm anmält sig till ett löplopp som han sen inte kunde springa. Och då satt jag hemma och käkade med dig och du sa så här, du, här ska du få någonting. Mm. Spring det här loppet åt min son.
Precis.
Så det gjorde jag.
Hur kändes det? För du kunde ju säga, om det hade gått åt helvete så kunde du bara vara helt anonym. För ingen visste ju att det var du på pappret. Men eftersom det gick bra nu så får du heller inte den där credden.
Faktum var att jag var lite nervös när jag kom dit. För jag hade ju liksom ett armband där det stod att jag hette Hugo Andersson och var född.
Ja, just det.
När jag var född, Mattias.
01.
01. Det är ganska... Jag tänkte så här, det kanske blir att jag får springa hem helt enkelt. Jag kanske inte får springa det här loppet. Men det var ingen som tittade speciellt noga när det är flera tusen människor.
Nej. Och det var jättekul. Och det som hände var att han var till sjuk med väldigt kort varsel. Så var det, hade han ju såklart att springa.
Ja, han är ingen
kyckling. Vi tyckte det var bättre att det användes. Det som ändå, det
och jag har nu noterat efter att ha sprungit mitt andra lopp att jag går tydligen igång på tävlingsmomentet. Jag springer fortare på lopp trots att det är massa människor i vägen än vad jag springer på träning. Jag sprang milen då på 47:40.
Ja, det är ju
vilket är jättebra tycker jag själv. Är jag så här förvånad. Det var inte min självbild för ett år sedan att jag någonsin jag var glad. Om jag hade kommit under timmen på milen så skulle jag tyckt det varit episkt. Mm. Och nu tränar jag på under 5 minuter alltid på
hatten av. Tack. Kul, ja, men det var roligt faktiskt. Det var superkul.
Ja, bra, tack jobbat för den lilla presenten. Det var
men
roligt.
Du, på tal om, vi pratar lite grann om robotar här. Vi har ju fått en del frågor och vi har suttit och diskuterat ämnen själva, du och jag. Mm. Och sen så måste vi ju erkänna att vi är ju inte vi är inte särskilt high på fondrobotar.
Nej, men vi har fått många fondrobotar-frågor. Ja. Och då tänker man så här, ska vi ta in vdn för det fondrobotbolaget eller ska vi ta in vdn för det fondrobotbolaget? Men tänkte du så här, bättre vi hittar någon som kan prata om detta lite nyktert och sansat.
Ja.
Man ska inte fråga sin knarklangare om det är lämpligt att ta rökheroin eller inte. Man behöver hitta någon som jobbar på sjukvårdsupplysningen som kan säga om detta är bra eller dåliga
grejer. Ja, men precis. Och vem ska man ringa då? Det finns ju inte så många att välja på.
Nej, ropa in honom du.
Ja, ekonomioraklet. Inte från Laholm, för det är ju tennisoraklet. Men han är i vilket fall från Skåne.
Ja.
Välkommen, Jan Bolmesson.
Tack. Tack så mycket, Mattias.
Mm. Hur är läget?
Det är jättebra. Det är jättebra. Mm. Verkligen.
Vi pratade träning här. Ja. Hur går det för dig?
Du, jag har precis börjat träna efter 10 år. Så jag har gjort 50 armhävningar den senaste 5 dagarna. Alltså totalt. Och det är mer än vad jag har gjort på 10 år. Så jag är sjukt stolt. Det är fortfarande så här knäna i marken ibland. Oj. Men jättekul.
Ja,
snyggt.
Mm. Vad är det som har, varför har du plötsligt börjat? Hela världen är full med människor som tänker att de ska bättre. Jag frågar åt en kompis som fyller 50 ganska snart.
Alltså,
här.
Nej, men alltså
jag skojar.
Ja, nej, men detta är, alltså, för att jag har en väldigt lång historia kort, så är det så att jag har alltid haft så här, intresse för liksom lite kampsport, men jag har aldrig tränat. Och då fick jag så här, nej, men jag ska testa Krav Maga, den här israeliska kampsporten. Och sen så fick vi tag på en person som då har tränat detta mycket, utbildat i Sverige. Och så kom han hem till oss, vi ville ha någon som personlig tränare. Och så ser han ut.
Det här är så typiskt Jan, hör det? Vi andra säger, jag ska nog prova en sport. Så åker man till någon hall någonstans på en nybörjare grej. Men Jan hyr in en kille som kommer hem till honom och tränar.
Och en sport som jag faktiskt aldrig har talat om.
Ja, men vad ska man med pengar till om det inte är till att köpa in folk som kommer hem och klipper håret och tränar en och grejer? Ja, förlåt. Så du tog hem en personlig kravmaga-tränare?
Och det roliga var så att vi så framför oss det skulle vara så här bekvämt. Och han bara så här, ja, jag var lite nyfiken. Jag undrar så här, alltså är ni så rädda och känner er så hotade att ni inte vågar gå hemifrån? Att ni vill träna hemma? Och vi var bara så här, nej, vi är bara bekväma. Ja. Ja. Det är ett äventyr, det är jättekul.
Och det har lett till att du har börjat
göra armhävningar? Ja, för att man vill inte komma till nästa träningstillfälle och han frågar hur har det gått och man är så här, jag har inte gjort armhävningarna. Så att ja, det som funkar, vi får se. Men jag kan säga, om jag ska prata om träning så är jag fel person.
Ja, men vilken tur att det är fondrobotar vi ska prata om då.
Precis.
Ska vi ta det från början? Det här med fondrobotar, vad är en fondrobot?
Men jag tänker, så här ser jag på det, att om vi börjar steget innan och så tittar vi på så här, så vad är det forskningen är entydig kring? Vad är det forskningen säger att som funkar? Hur ska man som småsparare göra för att få liksom de bästa förutsättningarna, de bästa oddsen? Och då säger forskningen så här, man ska hitta rätt nivå av risk, för att det är lika fel att ha för mycket risk som för lite risk. Sen nummer 2, när man sparar så säger de så att man ska spara i hela världen. Att man ska inte bara liksom spara sina pengar i Sverige bara för att vi råkar bo i Sverige. Och sen säger forskningen att när du väl sparar pengarna så ska du göra det så billigt som möjligt, så att avgifterna ska vara så låga som möjligt. Och sen så säger den också att du ska spara månatligen, alltså månadssparande, och att du ska då hålla den här risken konstant, alltså årlig ombalansering. Och de här 5 momenten är liksom det som man som sparare ska göra. Sen kan man göra detta själv eller då kom de här fondrobotarna. Så att för mig är egentligen en fondrobot bara liksom en tjänst som hjälper mig att hitta rätt risknivå, att ha en global exponering, att få så låga avgifter som möjligt, ha ett månatligt sparande och sen den här årliga kollen eller årliga ombalanseringen. Låter det förståeligt?
Nej, jag fattar inte vad som skiljer. Vad skiljer det mot en vanlig global indexfond med låg avgift? Vad kommer, jag säger, det måste ju stå någon dator i något hörn.
Ja,
det måste
vara
en robot.
Och det är detta, det är jättebra att du ställer den frågan. För vad det handlar om är att om jag har en global indexfond med låga avgifter, det är jättebra. Men det är ju bara själva det här andra steget, den här globala exponeringen. Men den här fonden du har valt, då ska du hitta den globalfonden med den lägsta avgiften. Du ska själv sätta upp ett månadssparande i den. Du ska själv kombinera ihop den här globala indexfonden med ett annan, till exempel en räntefond. Så att en fondrobot består egentligen av en global indexfond, men du får liksom ytterligare kringtjänster kring den här globala indexfonden, som till exempel månadssparandet. Du ser.
Så hur om man tar det här nu då, bara så att man ska förstå då, så att om man nu är en småsparare och känner att man inte har så mycket koll, alltså som gemene man egentligen, vad finns det för anledning till att inte köra en fondrobot? Så bara tar man den och sen är det bara
ja,
det man har.
Ja, och det tycker jag är det mest fantastiska med fondrobotarna, att det är liksom, när någon kommer och säger till mig så här, jag är helt ointresserad av ekonomi, jag vill bara spara mina pengar, jag vill ta hand om dem på ett gott sätt, jag vill ha en bra avkastning, då säger jag så här, börja öppna ett konto hos en fondrobot. För då vet jag att den här fondroboten kommer göra alla de här olika stegen, och det tar seriöst inte mer än 5 minuter att göra det. Och då har
Men ursäkta, för jag måste bara säga nu då. Men den här roboten är ändå någon människa som programmerar, eller det är inte en liten kille som springer omkring på internet bara och
nej, men,
håller
nej.
På, utan det är ju någon, det måste ju vara någon människa bakom som på något sätt, och då vad är skillnaden på en fondförvaltare och på den här roboten?
Man kan ju säga så här ofta att de flesta fondrobotarna, de har inte egna fonder, så de förvaltar, de sitter inte och väljer ut vilka aktier de ska köpa, utan de använder andras fonder. Så man kan säga liksom att en fondrobot är ett skal runt en, liksom att de gör jobbet åt dig. Så det som, om jag skulle säga det, Mattias, det du är inne på, att vad är det fondroboten bidrar med för värde? Jo, det är att någon har valt ut de bästa fonderna till de lägsta avgifterna som går i linje med det forskningen säger, och sen hjälper dig att göra det här månatliga sparandet och den här årliga ombalanseringen. Så fondroboten i sig gör ju liksom ingenting med dina pengar. Det är liksom inte en fond, utan det är en tjänst som väljer fonder åt dig. Hänger du med på det?
Ja.
Men blir det dyrt då? För man har ju lärt sig att fond i fond ska man ju undvika, så man håller på att betala avgifterna flera gånger. Det låter ju lite som att det är en fond i fond jag köper här.
Så är det, så kan man ju absolut se på det. Och det är därför jag säger att när man då väljer en fondrobot, då bör ju att avgiften vara en av de viktigaste kriterierna. Och tittar vi på de fondrobotarna som är riktigt bra, eller den fondroboten som till och med är bäst, ja, då har ju de kunnat gå till de här fonderna som de lägger pengarna i. Säger så här, titta här, vi kommer att placera 3 miljarder kronor. Vi vill ha rabatt på er avgift. De går till banken och säger så här, okej, vi kommer att växla flera 100 miljoner kronor i månaden. Vi vill ha 0 växlingsavgift. Så att vad de gör också, på de som är duktiga, det är att de poolar och förhandlar ner de här kostnaderna. Så till exempel om vi tar fondrobot som heter Lysa, som är den som är billigast. De gör detta många gånger till och med billigare än vad man kan göra det själv. Och kostnaden då, om vi tar Lysa specifikt, det är 200 kronor per 100 000 kronor investerat, alltså 0,2%. Så de tar 0,2% för tjänsten, och sen betalar man 0,2% för de underliggande fonderna. Och då ligger det på en total avgift på 0,4%, vilket är helt rimligt för en fond.
Hur redovisningsmässigt på de här grejerna då? För jag menar, om du nu är ett företag, så ska du ju redovisa varenda transaktion som sker. Hur är det som, kan man gå in som med företag här, eller nu pratar vi privatpersoner endast?
Precis.
Och det man redovisar är egentligen bara hur, alltså vinst och förlust i slutändan.
Exakt.
I deklarationen.
Så för privatpersoner så erbjuder alla fondrobotarna i Sverige ISK-konton. Och då slipper du den där redovisningen, utan då blir det ju schablonmässigt. Sen om vi tittar på företag, så vissa fondrobotar erbjuder kapitalförsäkring för företag, då har du samma effekt. Annars är det vanlig aktiedepå, och då kommer hela deklarations- och skattebiten precis som vanligt. Men där vill man ju förmodligen ha kapitalförsäkring.
Var du sa så här, ISK... Var gör jag detta då? För att det är, nu har jag ju en bank och jag går in och säger god dag, god dag, jag vill öppna en ISK och så lägger jag det här. Det vet jag ju vart jag går. Vart går man? Jag går ju inte till Handelsbank eller fondrobotar.
Alltså det där är ju också så att de senaste åren så har ju det blivit så här jättepoppis och nästan en hygienfaktor. Så varje bank med lite självaktning har ju lite en fondrobot. Och det är det som är också så här lite klurigt, att jag tror att för 3 år sedan fanns det inga fondrobotar, och idag finns det typ ett 20-tal. Så att vad du gör är lite lite beroende på vilken preferens man har vad som är viktigt. Det finns fondrobotar som bara bor i telefonen, alltså i en app. Det finns fondrobotar som bor på, liksom på en hemsida, alltså en hos det här egna fondrobotbolaget. Och sen så finns det liksom allt däremellan. Så att jag tror att det är lite beroende på vad man är ute efter, för de här fondrobotarna skiljer sig lite åt.
Men om jag skiter i det då, för att jag tänker att jag är ju, min relation till detta är väl ungefär som en relation till bil. Den ska ta mig från punkt A till punkt B. Det vill säga den ska ta mig till att jag har ett bra kapital. Om det är mobilen eller om det är datorn eller om det är postarrestanter, det skiter jag ganska kungligt i. Jag vill få minsta avgiften, bästa utvecklingen, mycket pengar istället för kattmat när jag är pensionär. Vilken ska jag välja då?
Alltså jag själv har ju lagt mina pengar i Lysa. För att de är billigast och det är de som är störst. Och sen är det också det så här att jag gillar dem för att vi har samma investeringsfilosofi. Vi tror på låga avgifter, vi tror på den här globala exponeringen och att det ska liksom vara enkelt för kunden. Så att,
men nu är du ju polare med dem och får säkert så här, du kanske får betalt för att säga det här. Är det som att ifall du var sponsrad av BMW så säger du att BMW är bästa bilen?
Och, om man använder min sponsrade länk på min blogg så ja, men här hos er så nej. Utan här säger jag liksom så här, nej men det är där jag har mina egna pengar. Och det där var faktiskt en ganska stor grej för mig själv på bloggen. För jag har liksom i 10 år, du vet, skapat egna portföljer och sagt så här, du vet, detta är de bästa fonderna, så här sätter du ihop en portfölj. Och sen plötsligt, du vet, så kommer fondrobotar och så säger de så här, ja men titta, de här fondrobotarna gör en bättre portfölj billigare. Och det var ju liksom så här prestigeförlust, om jag ska säga så för mig själv, att inse så här, nej, detta är bättre, detta är billigare, och så börja flytta dit sina egna pengar. Så att
Men kan man öppna då någon, kan man så här, om man nu tänker att då, ja men jag har ju ändå ett sparande hos banken och det, så här, det känns ju tryggt liksom, och jag är lojal med banken, vill fortsätta. Kan man alltså gå in på någon av de här Lysa, Opti och vad de nu finns och vad de heter och börja starta upp ett helt nytt där och sätta igång och spara?
Absolut, och eftersom det inte kostar någonting att liksom bli kund, utan man betalar ju på en avgift på sitt kapital, så tycker jag att man ska göra som, om man är intresserad, att shoppa runt och testa. Och här skulle jag ju liksom säga att det finns 2 grupper av fondrobotar. Det finns ju den här till exempel Lysa, Opti, Fundler etc. som egentligen har samma sån här filosofi som handlar just där, global exponering, låga avgifter, rätt risknivå, ombalansering etc. Sen finns det en annan grupp av fondrobotar som till exempel Better Wealth tillhör, som är där de säger så här, okej, men vår fondrobot inte bara placerar i de fonderna som det här fondbolaget har valt ut, utan vi låter vår fondrobot välja fonder själv baserat på vad som händer på marknaden. Och där är väl liksom studier och forskning är väl inte helt entydig. Så att där finns liksom också skillnader mellan de här olika fondrobotarna. Så jag rekommenderar verkligen att man testar olika om man tycker att det är intressant. Vill man göra...
Hur är det med säkerheten då? Hur orolig ska man vara med fondrobot jämfört med om jag sätter pengarna på en vanlig fond? Alltså, vad händer om Lysa går i konkurs? Eller liksom
jag skulle ta den frågan från 2 håll. Det första skulle jag säga så här, att jag vågar gå ut här på en stretch och säga att 90% av alla som kommer välja en fondrobot kommer få ett bättre sparande än vad de kommer sätta ihop själva. Jag har gjort detta i 20 år och jag får kämpa för att göra ett eget sparande som är bättre än en fondrobot. Inte specifikt Lysa, men fondrobot. Eftersom fondrobotarna har liksom möjligheter att göra saker. De kommer åt fonder som vi privatpersoner inte kommer åt, och de kommer åt dem billigare. Så att det är det första. Så därför brukar jag så här att rekommendera en fondrobot framför att göra det själv, alltså alla dagar i veckan. Den andra frågan som liksom, hur säker kan jag känna mig? Där får man ju liksom naturligtvis titta på de här hygienfaktorerna. Är bolaget godkänt av Finansinspektionen? Har de rätt tillstånd? Separerar de mina pengar från sin egen ekonomi? Alltså det här med klientmedel. Och det måste du ju göra för att bli godkänd av Finansinspektionen. Och när jag gjorde den här genomlysningen av alla fondrobotarna så hade alla rätt tillstånd etc. Så jag tycker inte man behöver vara mer orolig att sätta pengarna i en fondrobot än man är att sätta dem på sin vanliga bank. Liksom.
Men om de som driver den här fondroboten känner att vi fan, nu går det bra här. Liksom. Pengarna rullar in och sen beställer de lite sköna personalresor och flyger helikopter och plötsligt så... Ja, men
absolut.
Alltså, de använder pengar som de inte borde. Finns det ingen sån risk?
Jo, men alltså det...
Är det så här, är man godkänd via Finansinspektionen så har man vissa säkerhetslager? Eller
ja, men så är det naturligtvis. Alltså det går ju inte att skydda mot kriminellt beteende, alltså såklart. Så därför brukar jag ju också till exempel försöka kolla vilka är ägarna, vilka står bakom det, hur mycket kapital har de? Alltså finns där liksom någonting, en substans bakom? Och nu vill jag liksom inte sitta här och vara så här, göra reklam för Lysa, men om vi tar då Lysa som exempel som jag kan bäst, ja men där är till exempel Claes Hemberg från Avanza, han är aktieägare, Anders Borg, för detta finansministern, Christer Gardell som är så här känd finansprofil i Sverige, så att...
Oj, det är bara skurkar på rad här.
Ja, så att jag menar att det finns, man får ju titta på såna risker också. Men naturligtvis, bör man lägga alla äggen i samma korg? Nej, det bör man ju inte. Men jag tycker inte man behöver vara rädd för det.
Man behöver inte vara rädd för att pengarna försvinner. Där med Boske kan man väl årligen kolla att det faktiskt har gett den avkastning man hoppas.
Ja, precis. Och där behöver man ju skilja på liksom så här, vad är det jag placerar pengarna i och sen det som du säger kriminellt beteende. Liksom.
Hör du, när jag kunde få helt plötsligt mat hemkört med kom det ju 20 olika bolag plötsligt som alla ville köra hem maten till mig mer eller mindre gratis. Mm. Då fattar man ju att det är ju gratis i början, därför att man väl har vant sig vid det, så kommer avgiften helt plötsligt sitter där och betalar 149 kronor för resan, 149 för pizzan. Mm. Är det ingen risk att det blir som med fondrobotar också, att det är bättre nu därför att man vill suga upp kunderna och sen kommer de där 0,2 blir 0,4 blir 0,8 ganska snart?
Jag förstår vad du menar.
Att det är lite introduktionserbjudande. HBO gratis 2 månader.
Ja, jag tror inte det. Jag tror inte att om 2 år att vi kommer ha så många fondrobotar som vi har idag. Jag tror vi kommer se en konsolidering av den marknaden. Redan idag kan man börja se tendenser att den fondroboten som är störst har 80% av allt kapital i fondrobotar etc. Och att driva den här typen av företag tror jag, alltså där är inte så himla höga kostnader. Tittar man på ett amerikanskt företag som heter Vanguard, så har ju de drivit fonder på 0,05% i flera år och de sänker avgifterna. Och tittar man på amerikanska fondrobotar så har de också hållit, för de ligger ju alltid ett par år före, och de har hållit avgifterna låga. Så att jag ser inte det som någon större risk, och skulle det vara så att någon höjer de här avgifterna, då skapas det ett utrymme för någon annan att ta de marknadsandelarna. Så att jag tror inte det. Det är en kvalificerad gissning i alla fall.
Ska inte vi 3 ta och starta en fondrobot då? Säger du, John?
Vi kör rika tillsammans fondroboten.
Ja, alltså där finns alltså de belackarna, de som inte gillar fondrobotar, de brukar ju använda detta argumentet så här, men en fondrobot det är ju en pimpad Excel-fil liksom. Och jag är så här, ja, kanske inte. Å andra sidan så skulle jag säga att de fondrobotarna vi ser idag är fortfarande ganska omogna. Att precis som du säger, Charlie, att skillnaden mot en blandfond idag är inte jättestor. Men om vi tittar vart de här fondrobotarna är på väg, om vi tittar till exempel vad som har hänt i USA, ja, då är vi på väg till exempel mot de här individuella anpassningar. Att jag vill till exempel säga så här, men jag har 7,5 års sparhorisont, för då ska jag köpa ett hus, eller då ska jag åka utomlands, eller jag ska gå i pension. Och sen kan då den här fondroboten anpassa det sparandet med till exempel det målet i sikte. Och då plötsligt blir det här ganska liksom komplext, så att jag tror inte att det är så himla enkelt att starta den där fondroboten, och jag hade inte varit så sugen på att göra det, särskilt inte heller med hela tillståndspaketet från Finansinspektionen som krävs. Så att jag tror att vi bara ser liksom baby steps än så länge, utan att fondrobotarna, alltså jag tror att de kommer bli betydligt bättre med tiden, och det är väl det som jag tänker, att om något som är bra blir ännu bättre, ja, då vill man ju vara med från början.
Mm. Finns det någon gräns för hur lite man kan spara i en sån här, hur mycket pengar måste du lägga in, eller det är liksom, det är helt okej att bara börja komma igång?
Ja, det är lite olika. Alltså de bästa fondrobotarna, de säger att du börjar från 100 kronor. Sen finns det ju då vissa andra som säger så här, nej men för att vi ska då till exempel de här fondrobotarna där de väljer vad du ska placera i, då säger de så här, ja men för att få en bra portfölj då behöver du 50 000 minst. Men jag är ju för den liksom så här vanliga spararen, och så jag gillar ju de här som börjar på 100 kronor. Och det som jag också gillar jättemycket med fondroboten, eller med de här fondrobotarna, det är att de ger samma råd, alltså de placerar pengarna på samma sätt oavsett om jag har 100 kronor eller jag har flera miljoner. Så på det sättet gillar jag också fondrobotarna, för att de är väldigt demokratiska och ger det som är bäst oavsett vilken mängd pengar du har. Och det är också en sån där grej varför jag vågar säga att du får en bättre portfölj med en fondrobot än att göra det själv. För har du 1000 kronor, ja det är svårt att köpa med en 10 fonder med 100 kronor. Men om jag sätter 100 kronor i en fondrobot, ja men då kan jag få 2000 fonder för den där 100-lappen. För min 100-lapp polas ju med era 100-lappar, och på det sättet så får man den här liksom skalfördelen.
Det låter ju fantastiskt.
Om man nu tänker så här, men okej, jag är såld på detta, fondrobot liksom. Ja. Hur ser du på fördelningen? Hur mycket av mitt sparande tycker du är rimligt att jag har i en fondrobot, och hur mycket ska jag ha i annat? Ska jag liksom avsluta allting annat?
Alltså,
och bara säga, nu kör vi all in på fondrobot tills frysen går sönder, eller vad är du?
Alltså, det där är ju väldigt vanskligt, för att man måste ju ta hänsyn till hela sin ekonomi. Men om vi snarare tittar på fondrobot, inte som liksom att jag har mina pengar i fondrobot, jag har mina pengar i guld, eller jag har mina pengar på kontot. Så en fondrobot placerar ju egentligen dina pengar antingen i aktier eller räntor. Så den säger så här, okej, men jag har fyllt i när jag öppnar det här kontot på fondroboten, så kommer jag få svara på massa frågor, och då säger fondroboten så här, jag rekommenderar 60% aktier och 40% räntor. Så på det sättet skulle jag säga att det handlar snarare om att titta på sin hela ekonomi, hur mycket har jag i aktier, hur mycket har jag i räntor, hur mycket har jag i buffert. Men givet det så kan man ha alla sina pengar i en fondrobot, för att fondroboten gör ju den där fantastiska riskspridningen över hela världen. Att ta du till exempel,
och jag kan hämta ut, skulle jag behöva swisha dig pengar för lunchen idag, då skulle jag rent teoretiskt kunna hämta dem från min fondrobot. Det är inte som att jag måste liksom, det tar en månad innan jag får dem, jag måste gå dit och fylla i papper och grejer, utan
Nej, alltså, och det är också lite olika, men jag tror att den maximala tiden är typ 2 bankdagar eller 3 bankdagar. Så att man låser inte pengarna på något sätt heller. Det för mig är det så här hygienfaktor att jag gör det. Så att jag personligen till exempel för vänner, nära vänner och familj som inte är intresserade, då har vi satt alla pengar som ska investeras har vi satt i fondrobotarna. Och det kan man göra med gott samvete.
Ja men wow, tack. Du känns som att vi ringde till rätt person idag.
Ja, det kan man väl lugnt säga. Fantastiskt att höra, Jan. Alltså, jag tycker det är ju, ja, men vi är ju, tycker att vi håller oss jävligt bra ajour med ekonomin och ekonomins världar. Men det här är ju otroligt häftigt.
Ja.
Alltså.
Ja. Ja.
Jag har småsneglat lite och sådär, men inte. Ja, men det här var otroligt kul att höra.
Fortfarande inte riktigt såld på att man ändå kallar det för robot. Jag hade velat ha lite mer. Att vi gör mikrotransaktioner var tionde delsekund här och liksom gör något som bara en robot kan göra. Men det låter ju som att det är kanske lite mer fond och lite mindre robot.
Ja, precis. Ja, men så skulle jag absolut säga. Men får jag lägga till en viktig grej?
Okej,
bara för att man har pengarna i sin fondrobot, vilket är, jag påstår, bland det bästa man kan göra, så skyddar inte fondroboten mot ens egna misstag. Och där vill jag kasta ett varningens finger, för jag såg hösten 2018, kommer ni ihåg att börsen sjönk jättemycket med typ 20-25%. Ja. Och vad många gjorde var att de tog ut pengarna från sina fondrobotar. Är ni med att hur bra fondrobot jag än har så skyddar den mig inte mot mig själv. Så att där är liksom samma råd som jag alltid brukar ge. När du väl har valt fondrobot, satt upp det här med onaturliga sparandet, låt fondroboten göra sitt jobb. För att liksom vi själva är våra pengars största fiende. Så att låt fondrobotarna vara så duktiga som de är. Det var min sista poäng där.
Mm. Ja, men det var ett väldigt bra slutord också. Det gäller ju generellt oavsett. Alltså, även om du har pengar i vanliga fonder och blir stressande börsen går ner.
Mm. Ja. Ja, men jättebra. Jan, tack så mycket för att du kunde vara med oss idag.
Tack.
Jag tror att vi får anledning att återkomma nästa gång vi är förvirrade över ett nytt ekonomiskt begrepp.
Ja, det är ju precis, vi hoppas. Det är ju vår ständiga ekonomiprofessor, får vi kalla det för det.
Ja, men stort tack. Tack för att jag fick vara med. Och tack.
Ja,
och
tack
lycka till
mycket,
med armhävningarna
nu. Tack.
Veckans snabba med Compricer.
Yes.
Vad har du på gång den här veckan, Kristina?
Jo, jag såg en undersökning som sa att 3 av 10 som väljer fonder struntar i vad det är för fondavgift. Och då tänkte jag, det måste vi prata om. Och det är ändå 7 som tänker på det. Men jag skulle tro att det är många som ändå tänker så att den är lite hög, men den är ganska låg ändå, så det spelar inte så stor roll.
Tänker man att den är ändå lite hög, så att, men då minsann kommer nog generera bra mycket mer.
Så tänker man också. Och det...
Eller så tänker man bara inte alls, utan man bara, jag tog en, eller visste inte ens att det fanns något som ett avgift.
Ja, jag tror de flesta tänker så. Och fondavgiften är ju på någon procent, och det låter ju otroligt lite. Så att, men det blir mycket. Så jag har ett litet exempel här som jag tänkte berätta. Och det är, om du sparar 100 000 i fonder under 30 år, ganska lång tid, men det blir större effekt på det.
Jag sparar inte 100 000 per år i 30
Nej,
år.
Utan du sätter in 100 000.
Och sen så gör jag ingenting mer om på 30 år.
Och så räknar vi med en avkastning på mellan 7-8% som Stockholmsbörsen har levererat hittills. Och om man har en avgift då på 2%, så efter 30 år så har du över 570 000.
Men hur mycket har man betalat i avgift, Mattias?
Mm.
Kan du räkna ut i huvudet?
Snabbt. Jag gör det
på ett år hade jag kunnat räkna ut.
158 000.
Ja, 150, ja, det visste vi alla. Men, ja.
Sorry,
ja.
Man vill ju bjussa på Kristina.
Och sen ska man ju tänka på det här med ränta på ränta. För när man betalar avgift så får man ju mindre pengar varje år som man ska få ränta på. Så att, har du en avgift istället på 0,2%, då har du över 950 000. Det är alltså nästan dubbelt så mycket. Och har betalat en avgift på 22 000. Så att det är otroligt viktigt. Det är väldigt stor skillnad beroende på vad du har för avgift på lång sikt. Så att det luras inte av att den ser liten ut när du väljer.
Skillnaden mellan 2% och 1,5% är inte att det blir 1,5% mindre kapital i slutändan. Nej. Utan det blir nästan dubbelt så mycket
Exakt.
Pengar.
Exakt. Det är det man inte tror. Man tror att det
och vad skulle du säga? Vart bor det en bra standard, om det finns någon sån här?
Ja, jag brukar säga under 0,6 tycker jag. Sen så finns det självklart några fonder som har högre avgift som har levererat bra, men de är otroligt svåra att hitta. Så att, kör på indexfonder med låga avgifter. Och kolla nu, man kan gå in och kolla, vad har man fonder nu? Man har kanske fonder i ett privat pensionssparande, tjänstepension, premiepensionen, man kanske har ett ISK. Så att det finns några ställen man kan ha de här fonderna, och de flesta av oss har fonder och skulle inte idag kunna säga vad de har för avgift. Så in och titta.
Bra.